Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ja, men vad kul för mig att få sända en tisdag av engelskans tidings, som ju betyder nyhet, tidning. Alltså nyhet eller underrättelse på fornsvenska. Så hade vi sänt i Fornsverige hade vi kanske hetat tidningsshowen. Eller vad säger du om det, Fanny? Hur mycket sanning lägger du i det jag just berättade?
Har du tänkt på det här varje tisdag när du inte har fått sända?
Ja, precis. Tidningens dag.
Att jag inte kan få säga det här till våra lyssnare.
Ja, det grämmer mig. Men nu är egentligen här en tisdag. Det är roligt.
Välkommen.
Och då ska jag passa på att prata lite om rättegången mot Donald Trump också. Det första brottsmålet ju mot en tidigare president. Historiskt, igen säger jag det. Det är någonting historiskt som pågår ute i världen.
Ja.
Det började igår och det är ju den rättegången om den påstådda affären då med porrstjärnan Stormy Daniels. Alltså The Hush Money som det ska ha trixats med i bokföringen enligt åtalet.
Ajajaj. Jag ska prata om en knivattack i en kyrka i Sydney igår som sändes live.
Just det.
Så blev det.
Fruktansvärda bilder.
Ja, det får man säga.
Sen får vi gäst här i programmet. Vi ska prata om den snåriga djungeln av agenter i fotbollsvärlden. För i förra veckan så publicerade Expressen en granskning av Sveriges mäktigaste fotbollsagent. En av dem i alla fall. Där man för fram kopplingar till personer i kriminella nätverk. Bland annat en från Backa-gänget här i Göteborg. Kopplingar då som den här agenten nekar till. Och grejen är också att han får uppbackning i sociala medier av några av liksom Sveriges absolut största fotbollsstjärnor som lägger upp bilder på honom. Och liksom ha lite så gudfaden kopplade anspelningar i vissa fall till och med. Ja, det är lite speciellt. Vi ska prata om detta tillsammans med Robert Laul, vår fotbollskronikör och reporter här på GP. Han kommer hit och snackar om det. Det blir intressant. Vad mer ska du prata om, Fanny?
Midsommar på Brännö.
Ja, det börjar lite bli dags.
Ja, lite bamba, lite fortkörning. Lite snus kanske.
Ja, handgemäng i Georgiens parlament har det varit också. Och Kungshamnsbon som ska besöka alla världens länder just nu lämnat Afghanistan för Tadzjikistan.
Ser du?
Pratar lite om. Ja, precis. Hur mår du annars?
Bra.
Har du sett Gift vid första ögonkastet ännu?
Nej, jag väntar ju på att min kille någon gång ska vara hemma. Det har fortfarande inte hänt.
Nej.
Men det kanske händer ikväll.
Så ni väntar. Jag såg lite på första avsnittet igår. Det är ju någonting med att, för andra har väl kommit nu, som jag förstår det. Men jag såg första igår. Och jag ska inte spoila någon, men det är ju lite sådär att det nästan är samma... Det är lite samma ibland. Alltså det är nya par och de har nya personligheter och det är vissa saker som är så, va? Oj, har den varit med om det? Oj, hur ska det här gå? Den här personen är ju jätteskadad.
Ja, just det.
Liksom så rent känslomässigt.
Den kan ju inte bli ihop.
Nej, men de säger lite... Men samtidigt är det mycket där, våga kasta sig ut och det är precis vad det jag behöver för att liksom hitta kärleken i det här livet. Jag bara tyckte det var roligt att det var en då som sökte en lugn tjej med fart och fläkt. Att det var lite så... En paradox.
Äkta kvinnohat. Ni kan inte göra rätt.
En lugn, trygg tjej med fart och fläkt.
Men
att det är så här,
va?
Hur ska hon vara då?
väldigt energisk fast samtidigt lugn i själen.
Ja.
Det är mer en själslig fråga kanske.
Det kanske är det. Vi får väl se. Man säger så mycket också när någon frågar, vet. Vad vill du ha? Vad är din smak?
Ja,
jag vet inte. Då säger man liksom allt. Man helgarderar och säger både och.
Jag skulle vilja ha allt.
Något annat som hände igår var att jag nästan utsattes för, eller jag var liksom föremål för någon typ av prank som hade kunnat ha, kanske inte en dödlig utgång, men åtminstone en skadlig. Ja, men jag stod i godan ro precis utanför grinden till våran förskola. Jag hade hämtat mina barn. Då dimper det ner en snöboll, liksom typ en halv meter från där jag stod. Tittar upp mot ganska höga hus som ligger runt omkring, ser ingenting. Men jag utgår från att någon ung människa har alltså typ antingen sparat en snöboll i frysen eller gjort den, som du vet, i behov av avfrostning en frys och liksom tagit snö eller någonting därifrån. För det var liksom splittrades en snöboll typ precis bredvid.
Men var
det
liksom i, det var ingen så mjuk och snäll snöboll då? Det verkar som att den liksom ändå gick sönder eller vad man ska
det
säga.
Gjorde den, och det var liksom en del av den, kanske en tredjedel som fortfarande var intakt. Så det var ju ingen liksom fin, delikat pudersnö vi talar om. Ja, det hade kunnat göra. Alltså för vissa av de husen har ju typ 10 våningar i närheten av vår förskola.
Men gjorde du så?
Ja, men jag hade gjort det. Jag tittade ju upp för och liksom var beredd med den hytten i näven. Men jag såg ju ingen.
Jag kunde inte med dina barn? Blev de rädda?
Nej, men det var typ bara jag som såg det. Jag
bara
så här. Såg någon det här? De bara, oh sure, Kalle. Gå hem och vila.
Du hade ju snön som bevis.
Ja, nej, men visst, de såg det, men de såg ju inte att den kom neddimpandes. Det var bara jag som hörde själva nedslaget.
Jätteobehagligt.
Ja, men faktiskt lite. Men
det är ju för fan april.
It brought me back dock till när jag var liten i Haga och en, liksom, i, en person liksom kastade in en snöboll genom ett fönster, kom jag ihåg en gång. Och det bara, klirr!
Nej.
Att sådana grejer kunde hända. Unga.
Alltså ja, det kan du ju göra. Men, och om du sa så här, det var någon som nästan kastade en snöboll på mig i december.
Ja.
Då hade det väl varit fint. Men det är ändå lite konstigt att det är mitten av april och sol igår.
Ja, det får man ändå hålla med om.
På tal om det. Har du börjat göra dina sommarplaner?
Nej, jag är upptagen för att akta mig för snöbollar.
Ja, exakt. Du lever kvar i vintern.
Ja.
Men det är hög tid, Kalle.
Ja, det är så ändå.
Alltså,
men
jag
börjar känna det lite. Det är mycket så. Nu vill vi ha din semesteransökan.
Ja. Jag ska ju ha så mycket semester i sommar också.
Ja.
Men jag har redan varit så att jag bara, nu är 5 veckor uppbokade.
Ja, det är så.
Ja,
men du har så jävla mycket för det hela tiden.
Ja,
du är
hände?
För social, Fanny.
Ja,
du har för mycket vänner.
Ja, det är verkligen ett problem. Men jag tänkte så, jag ska inte göra så mycket planer då.
Nej.
Ja, men nu blev det så ändå.
Det är därför
men,
alla måste skicka in sin semester och söka så tidigt. För att de är så fullt, de är så backed up med att lägga din semester. Hur fan ska vi få ihop det här?
Typ att jag skickar in till vår chef Louise i januari.
Ja.
All semester jag vill ha hela terminen. För att jag har jobbat här så länge.
Duktigt.
Pro.
Ja, du vet.
Jag vet hur man gör. I alla fall, midsommar har jag inga planer för.
Nej.
Har du det?
Nej. Det har jag faktiskt
inte. Hur brukar du fira?
Men jag har väl varit på landet och sådär. Men typ förra året var vi i stan på några kompisars gård. Nu när alla har barn och sådär så bara var vi i Göteborg liksom.
Vad skönt.
På en gård. Ja,
låter
hade en middag och liksom ett sånt litet lektält som nej. Barnen sprang runt i. Ja, men det var faktiskt skönt.
Ja.
Skönt att skala ner det hela.
Jag blir inspirerad av det här nu. Mm. För själv var jag då på Brännö och firade.
Se där.
Men det blir inget med det i år. Det är inställt.
Ja, de har ställt in där ute.
De har ställt in för många besökare och för få funktionärer är orsaken.
Mm.
Kommer folk hit så kommer de till en tom fotbollsplan, säger Yngve Ernst som är ordförande för Brännöföreningen som tidigare har arrangerat det här evenemanget. Till
no pun intended, men goals. Att få komma till en tom fotbollsplan och skjuta några dörnare typ.
Du bara, jag behöver inte ha någon midsommarbrännö. Jag ska bara gå till en tom fotbollsplan.
Kör lite bombaröv typ och sen åka hemma.
Det är kul för barnen.
Ja, ja.
Men det kanske inte är så himla konstigt att de backar den här Brännöföreningen då, för att alltså det är inte bara att de är så, vi hatar fest, utan det är för att det kom uppåt 2000 personer till ön förra midsommar.
Och en av dem var du?
Och en av dem var jag och hela min familj.
Hur var det då? Var det trångt?
Alltså det var ju, men jag har aldrig varit på det innan.
Nej.
Så jag trodde att det var helt normalt.
Ja.
Att det skulle vara så mycket folk.
Men du upplevde det inte som klaustrofobiskt?
Nej, jag upplevde det som att det var alltså verkligen mycket folk, men också att det var det som var meningen.
Ja.
Liksom, som att det var trevligt. Ja. Det var inte typ som att det var så.
Men du var liksom inte instängd i en mur av folk som sjöng om olika musikanter från Skaraborg och så.
Ja, men det var det vi gjorde. Men ja. Det var, jag trodde att det var det som man skulle göra.
Men de har fått nog i alla fall.
Ja,
de ute på Brännö.
Det som Yngve Ernst säger är att vi kan inte ta ansvar för gästerna om det skulle hända något.
Nej.
Nu när det är så här många. Och utöver då säkerheten så är det då personalbrist. Och för att hålla det här evenemanget så behövs minst 20 funktionärer, kan man ju förstå, på 2000 personer.
Ja. Och är det, vill folk inte ställa upp eller?
De har svårt att hitta folk som vill ställa upp. De säger att de inte orkar och vägrar.
Nej, men. Folk vill dansa små grodorna men inte göra vad som krävs.
Nej, men alltså, det är så mycket folk att det går inte att ordna dansringar.
Nej,
för
okay.
Det är liksom, jag tycker det är att det gick att göra det. Men jag hör dig. Och att då är det väl så här, om man inte ens får dansa runt, vad ska jag lägga min tid på?
Dansringarna blir för stora. Just när man ska liksom falla ut i en yster kåkakack så bara trillar man rätt ut över bryggkanten. Men det var driva ändå in mot Hisingen.
Jag är på Aspre nu. Jag vet inte vad som hände. Nej, men midsommarfirandet har tydligen pågått sedan urminnes tider, säger Yngve. Och de har flyttat runt då platsen på olika. Alltså, ju fler folk, desto större plats. Och nu är de
på Brännö ändå. Olika platser på Brännö.
Men nu har det växt över våra huvuden, säger Yngve Ernst. Och det är inställt 2024 och 2025.
Det är Sveriges Woodstock. Det bara börjar som en liten grej. Och så bara...
Och sen bara, du ställer in. Det går inte där. Jag tänker att de hoppas att alla har glömt bort det här på de två åren och hittat nya traditioner.
Ja,
och så kanske de kan komma tillbaka då 2026. Och för proportion då så borde ungefär 4 000 personer på Brännö på sommaren. Så det är ju alltså 2 000 som kommer dit.
Ja, just
på midsommar
det. Det blir en 50% i fördubbling.
Ja, de som bor där kommer ha en mindre ett mindre privatfirande.
Ja, så åk inte på det nu, alla jävla.
Försök inte hitta det.
Är det det här som är det offentliga midsommarfirandet? Men nej!
Har du inte läst det igen?
Nu har det börjat, Fanny, det största brottsmålet mot en amerikansk president. Det första brottsmålet, sa jag största?
Ja.
Ja, jag menar det första brottsmålet mot en amerikansk ex-president någonsin.
Men det också det största
då? Ja, det blir ju det. De facto blir det så. Ja. Jag skulle aldrig ändrat mig, men ändå konstig vinkel.
Ja.
Också typ så här, det konstigaste, det bästa. Jag kände bara allt blir det. För det
du
var
kan
första.
Säga vad du vill.
Du vet vilket ord jag söker framförallt. Historiskt. En historisk rättegång.
Ja.
Och dag ett blev ett laddat drama, så beskrevs det av Aftonbladet som var på plats med sina reporter.
Ja, men det är hela världspressen på plats här på nedre Manhattan för att komma in i den här byggnaden på 15:e våningen där de kommande 2 månaderna så kommer Donald Trump att sitta här i en rättssal istället för att bedriva så mycket valkampanj som han kanske hade hoppats.
Mm, Aftonbladet skriver alltså att han på riktigt ska vara i den här rättssalen 4 dagar i veckan under de kommande 2 månaderna.
Oj!
Jag vet inte hur mycket kampanjade på den tiden.
Jag undrar om han brukar jobba så mycket.
Ja, han har ju ställt in ganska mycket debatter och så nu inför i primärvalen och så. Så det kanske inte spelar så stor roll. Vi får väl se. Vilken rättegång är det nu igen då?
Ja,
det är ju några att hålla koll på.
Det börjar bli en del.
Ja, men det är ju den som handlar om Stormy Daniels då. Porrstjärnan som Trump påstås ha haft en affär med då. Och rent juridiskt så rör det hela 34 åtalspunkter faktiskt. Men det kretsar mest kring bokföringsbrott. Att man ska då ha trollat med bokföringen för att dölja att man ska ha betalat ut sån här hush money, alltså pengar man har gett till Stormy Daniels för att hon ska hålla tyst om den här påstådda affären då, så att det inte skulle nå väljarna.
Mm.
Och för det är inte olagligt då tydligen att tysta någon med pengar. Det kan man göra om man har skrivit liksom avtal om det. Bara du får de här pengarna. Ett settlement typ med sån non-disclosure agreements och så vidare.
Det känns som det är jättevanligt i USA.
Ja, det är väldigt vanligt mellan företag och personer. Ja. Så här, någon som har jobbat där. Som...
Ja, kanske inte i ett sånt fall. Men...
Nej, jag vet inte hur vanligt det är, men man har ju verkligen hört om den typen av uppgörelser mellan parter i USA. Men att han eventuellt ska ha begått det här bokföringsbrottet då för att vilseleda väljarna. väljarna som åtalet menar. Det kan vara brottsligt och det ska rätten bestämma huruvida det är det eller inte då. Och det drog alltså igång igår och Trump var där. Han ska enligt Aftonbladet ha skrattat, varit på väg att somna, så det ser ut. Och även vid ett tillfälle gjort tummen upp. Det rapporterar Aftonbladet. Och det var när han fick frågan i pausen om hur han tyckte att det gick. How's it going? How's the trial going? Och då hade han bara, gröna sidan upp, tummen upp. Han tyckte det gick bra. För det är ändå en del som står på spel för Trump.
Konstigt.
Vad tänker du
bara
nu?
Men bara att han sitter och alltså det är som att han bara är på en egen resa.
Ja, ja, men han bevakas ju varje steg han tar, varje rörelse han gör, och då får man ju rapportera om allting. Det var någon gång att hans haka inte liksom falla ner mot bröstet, så det såg ut som att han somnade. Men vi vet inte, det kan ju vara att han har varit djupt fokuserad, vände blicken inåt, mediterade, vad vet vi. Men i alla fall då, det är en del på spel då, förutom eventuell dålig PR och att han måste sitta i rättegångsförhandlingar istället för att kampanja, så kan han faktiskt potentiellt hamna i fängelse.
Han skulle potentiellt kunna dömas till 4 års fängelse, men om han blir det, det vet vi inte. Det kan också bli böter.
Ja, det kan bli böter också.
Ja, men han har ju redan lite böter.
Ja, precis.
Och betalar den.
Men han fick ju in lite cash också där. Han sålde av, eller det finns pengar i hans företagsverksamhet i alla fall. Men han kallade själv för ett angrepp på Amerika. Och han sa att det är därför som han är liksom stolt över att vara här då. För att försvara Amerika blir det väl då indirekt då. Okay. Han tycker det är häxjakt och allt sånt där.
Ja, just det.
Det sa han i korridoren utanför rättssalen där då, och väl där inne så argumenterade åklagare och advokat den här första dagen om liksom vilka bevis som ska få föras fram i rättegången. Det är lite så det brukar vara. Du känner igen det kanske från olika advokatfilmer så, att man liksom förhandlar om sådana saker. Åklagarsidan vill till exempel ha med den här ökända Grab 'em by the Pussy-inspelningen.
Jaså.
Vi minns.
Ja, det
Grab 'em by the Pussy.
Det är svårt att glömma ändå.
Det är det, men de vill ha med det då för att sätta det här i kontexten av att Trumps kampanj desperat ville förhindra att den här Stormy Daniels-affären, den påstådda, kom ut då. Eftersom det här var runt 2016, det var kampanjtider, och då ville man inte ha ännu en skandal som också har kretsat kring hur man liksom för sig och pratar om kvinnor.
Nej.
Du förstår. Men då kom rätten fram till då att man ska få använda orden från den här inspelningen, men man ska inte få spela upp själva klippet.
Aha.
Och klippet i fråga är ju alltså då det här klippet som man inte kommer föra då.
And when you're a star, they let you do it. You can do anything.
Whatever you want.
Grab them by the pussy. I could do anything.
Normalt. Det var ju det här locker room talket då.
Men vadå, så de får säga att han sa så?
Ja.
Men de får inte ha hans röst som säger det.
Nej, precis. De får inte spela upp klippet, men de får återge texten, alltså orden från det.
Okay.
Så är bestämt. Av rätten.
Ja,
det är ju det där han säger. Sen på riktigt typ 3 sekunder senare så går han ur den här kampanjbussen och bara...
Hello, how are you? Hi.
Ja, väldigt, väldigt starka
många...
bilder.
Mm.
Ja, detta kommer alltså inte spelas upp då. Det bråkades även om huruvida en Playboy-modell skulle inkluderas som vittne. Karen McDougal, som Trump också påstås att en affär med då. Hon skulle ha också betalats för att hålla tyst. Och Trumps advokat Todd Blanche, som han heter,
wow,
menar att det är enda anledningen till att man vill ha med den biten i åtalet är för att förödmjuka Trump ytterligare då. Han tycker inte det är relevant för de andra åtalspunkterna. Men
nej,
domaren tillät det här vittnesmålet, så McDougal kommer att höras. Dock får åklagarna inte nämna känsliga uppgifter om att Melania Trump, alltså Trumps fru då, ska ha varit gravid när den här påstådda affären utspelade sig.
Nu
sitter jag och nämner det här, men de bara, säg inte det här känsliga.
Vilket du är då, inte in court.
Nej, precis. Det ska de inte få ta upp då. Det är några saker man dividerat kring innan allting brakar igång ordentligt då. En annan svår fråga kan bli att hitta en lämplig jury.
Gud vad de håller på, va?
Ja, alltså det går ju till så att tilltänkta jurymedlemmar då frågas ut om lite allt möjligt, typ vad de har för medievanor.
Är det
liksom MSNBC eller är det Fox News här? Och så ska de också ta reda på vad de har för inställning till Trump då, för att de inte ska vara för partiska. Men då skriver Aftonbladet att den processen väntas pågå i veckor veckor eftersom det är svårt att sålla fram en jury som inte redan har en stark åsikt om Trump.
Mm-hmm.
Han är ju en ganska polariserande figur, va?
Ja, just det. Väcker känslor. Det är inte så många som bara...
Nej, vem sa du? Precis.
Nej, jag har inte hängt med i det här riktigt.
Man undrar om de kommer någonsin hitta någon.
Nej, det känns ju faktiskt jättesvårt.
De måste hitta någon sån riktigt blasé jävel som inte bryr sig så
det
mycket.
Det borde
i sig
finnas 12 riktigt blasé jävlar i hela
i New
USA.
York, va? What are you talking about? I'm walking here. Va, förlåt att jag säger det där. Jag kan på New York-dialekten.
Ja.
I alla fall, vi förväntas få följa detta då fram till mitten av juni, så länge väntas rättegången pågå.
Jag ser fram emot så här, ett jättelångt ihopklipp på när Trump gör konstiga saker under de här fyra dagarna
se.
I veckan, etc.
Buckle up, partner! Ja, men då ska vi blicka ut lite och få en dos nyheter av dig, Adam Bergsten. Det stämmer bra, va?
Ja. Det ukrainska kärnkraftverket Zaporizjzja i länet med samma namn är farligt nära en olycka. Det varnar FNs atomenergiorgan IAEA. Kärnkraftverket som är störst i Europa har varit ockuperat av ryska styrkor sedan 2022. Samma år stängdes det ned på grund av återkommande artilleriattacker. Den senaste veckan har flera drönarangrepp riktats mot kraftverket. Ukraina och Ryssland anklagar varandra för attackerna som är de första direkta anfallen mot anläggningen sedan november 2022. Vinnaren av lördagens lottovinst på 101 miljoner kronor har hittats enligt TV4-nyheterna. Det var i måndags som Svenska Spel gick ut med att man sökte vinnaren till den enorma vinsten och att vinnaren borde finnas någonstans i Jönköping. Och till slut gick det då att hitta den lycklige. Daniel Arnqvist på Svenska Spel säger till TV4 att vinnaren är uppenbart chockad, men jätteglad. Osannolik tur där. Någon som hade osannolik otur var Floridabon Alejandro Otero som kom hem en dag och upptäckte att en metallklump hade brakat ner i hans hus genom två våningar och ner genom golvet. Misstankarna riktades snabbt mot rymden och närmare bestämt den internationella rymdstationen ISS. Och mycket riktigt, nu bekräftar USAs rymdstyrelse NASA att metallbiten hade använts för att montera gamla batterier på en lastpall som sedan släpptes ut från rymdstationen 2021. Skräpet förväntades brinna upp i jordens atmosfär, men den 700 gram tunga metallbiten verkar ha blivit kvar, dock återfunnen igen i Alejandro Oteros krypgrund.
Krypgrund?
Mm.
Vad är det?
Det är under golvet. Så.
Ja. Jag hörde det innan Adam säga att du upplever att det finns en övertro kring, vad var det du sa?
Ja, men en övertro på att saker ska brinna upp i rymden.
Ah.
Det känns så farligt, tycker jag. När de skickar upp såna här flera ton tunga grejer som sen så säger de så här, ja, men vi förväntar oss att det brinner upp någonstans.
Säg det till Floridabon Alejandro. Exakt. Och Tieno, eller
och förlåt, vi trodde att den skulle brinna upp. Trodde.
Och så någon jävla liksom detektiv som är inne där och bara... Chakis!
Det kanske var rymden som kastade den här snöbollen.
Ja, det kan det ha varit också. Precis, trodde den skulle
brinna upp. Misstankarna riktades.
Så tänk på det mot nästa rymden. Gång ni slänger något från rymden.
Ja. Fyra personer skadades i en knivattack i en assyrisk kyrka i västra Sydney i år.
Mm, jag har sett det här. Ja, men jag har sett de här rubriken under morgonen.
Mm, en av de knivhuggna är då en biskop som höll i en gudstjänst när den här attacken skedde. Och den här gudstjänsten direkt sändes då på kyrkans egen hemsida.
Mm.
Och där kunde du alltså i realtid se hur en svartklädd man i munskydd gick in och liksom riktade flera knivhugg mot den här biskopen som liksom syns i bild.
Mm.
Fanns till och med en liten sekvens av detta på Aftonbladet, tror jag.
Så det.
Som de hade liksom stoppat uppenbarligen precis innan hugget. Ja. Men man förstår ändå hur det såg ut.
Det va? Kändes nästan som ett gränsfall för att ja, ligga på en startsida, lite, men det är en annan diskussion.
Man hajade till
ja, det kan man lugnt
när man
säga.
Satt där och letade nyheter. Men panik bröt då såklart ut bland de kyrkobesökare som var på plats, och flera personer sprang fram då för att avvärja den här förövaren, rapporterar AFP. Och fyra män i åldrarna 20-70 ska ha skadats, och en av dem är ju biskopen då. Men ingen har livshotande skador.
Okej.
Så alla har klarat sig, men kritiskt för biskopen dock.
Mm.
Och den här biskopen då heter Mari Emanuel, och han tillhör en ultrakonservativ sekt.
Okej.
Ja, han har uppmärksammats för sina hårda uttalanden, bland annat om covid-vaccinen. Du vet, det är bara influensan, bla bla bla, det gamla
the
vanliga.
Usual topics,
ja,
typ.
Olika hbtqi-frågor, olika grejer som han tycker att Joe Biden gör fel, etc.
Joe Biden sitter där i Australien och...
Exakt, men det är den typen av hårda uttalanden, om du förstår.
Ja, precis. Det var heller ingen sån jätteliberal syn på hbtq-frågor, misstänker jag då.
Så är det. Den här biskopen då, Emanuel, han har tydligen då för vana att livesända sina mässor på sociala medier. Han har liksom hundratusentals följare, bland annat på YouTube och TikTok, och kallas tydligen för TikTok-biskopen.
Okej.
I Australien då, antar jag. Där han har i och för sig följare även utanför Australien.
Ja, ja, det var
så funkar ju internet.
Men... Ja, just det. Så nu, naturligtvis.
Naturligtvis. Och efter den här attacken då så blev det liksom en stor protest utanför den här kyrkan. Flera personer ska ha försökt pressa sig förbi avspärringarna för att få tag i gärningsmannen som då hade gripits av polis.
Mm.
Och de ville liksom att polisen skulle liksom hand him over till dem.
Lämna över honom då. För att de skulle ta itu med det själva.
Nu har ju...
Det är ju polisen. Inte riktigt så polisen jobbar, va?
Nej, precis. Nej. Och den här situationen ska ha eskalerat ganska mycket. Hundratals poliser kallades till platsen för att då försöka få kontroll över den här folkmassan som då ska ha varit väldigt aggressiv.
Mm.
Och den här knivattacken utreds som ett misstänkt terrorbrott, meddelar Australiens polis igår.
Ja, har de sagt mer om liksom gärningsmannen? Eller
de har sagt att de bedömer att det finns element som uppfyller det, alltså terrorbrott.
Ja.
Det som kan anses vara religiöst motiverad extremism, och att den här gripna personen är en 16-åring som tidigare har begått en del småbrott men som inte var flaggad då för terrorhot i Australien. Och detta är ju det andra knivdådet i Sydney på bara några dagar.
Ja.
För att i helgen så mördade ju en man 6 personer och skadade flera andra i ett köpcentrum i just Sydney.
Det var alltså 6 personer som dog i det?
Ja. Och igår uppgav australiensisk polis att den här mannen ska ha riktat in sig på kvinnor i köpcentret. Det är uppenbart för mig och för utredarna att gärningsmannen fokuserade på kvinnor och undvek män, säger Karen Webb som är polischef i delstaten då, New South Wales, där Sydney ligger. Och bland annat finns det övervakningsfilmer från det här köpcentret som visar att den här mannen som går då med en stor jaktkniv, han går liksom bara förbi männen och med kniven i handen liksom, och väljer att inte attackera dem då. Men 5 av de 6 döda var kvinnor.
Okay.
Så alla som han attackerade var kvinnor. Den 6:e som var en man var en väktare som försökte ingripa för att skydda då de som knivarna.
Vet man någonting mer om liksom eventuella motiv och sånt där? Kanske om de inte har gått ut med det?
Ja, man kan säga så här att det man vet om den här gärningsmannen, han är 40 år, han heter Joel Cauchy och han sköts ihjäl av polis på plats. Han hade dock en historia av psykisk sjukdom. Han ska ha kommit i kontakt med psykiatrin första gången han var 18 år. Sen bodde han hemma hos sina föräldrar tills han var 35. Nu är han 40 då. När han var 35 flyttade han till en annan stad och slutade att besöka sin läkare enligt hans mamma Michelle. Och hon och Joels pappa ska ha tipsat polisen om att det kunde vara deras son när de följde det här händelseförloppet på sociala medier.
Oh.
Så det var, de var inte liksom... De hade väl varit rädda för att något sånt skulle hända.
Mm.
Jag är ledsen för vad han har gjort mot era barn och vårt land, sa hans pappa till ABC News igår. Och han sa också att Joel ville ha en flickvän, men att han inte har några social skills och att han var frustrated out of his brain. Aha. Som en anledning till att han då ska ha riktat in sig på kvinnor.
Mm, det sa hans pappa. Okej. Okay. Mm.
Så helt enkelt två knivattacker i Sydney på bara några dagar. En i ett köpcentrum i helgen och en i en kyrka igår. Och det senare utreds som ett misstänkt terrorbrott.
Ja, det är nyhetsshowen. Det är tisdag 16 april och nu ska vi prata fotboll här i showen. För det är en stor granskning i förra veckan, så menar Expressen och sajten Fotboll Stockholm att agentfirman HCM då, som samarbetar med flera av Sveriges största fotbollsstjärnor, har kopplingar till gängkriminella personer som är inblandade då, de här kriminella personerna i några av Sveriges mest ökända kriminella nätverk. Samtidigt har stjärnor då som Emil Forsberg och Robin Olsson, som alla är samarbetar med HCM, de har liksom unisont gått ut och backat HCMs grundare, den svenska stjärnagenten Hassan Sättinkaja. Och den här granskningen, den har skapat stor debatt och satt fingret på den här väldigt snåriga miljön av mäktiga agentnätverk i fotbollsvärlden med påstådda kopplingar till gängkriminalitet. Och här för att prata mer om den här världen och guida oss igenom den lite grann och prata om den här granskningen, det är vår kollega från sportredaktionen. Välkommen hit, Robert Laul.
Tack så mycket.
Om vi börjar att lägga oss på den nivån att förklara den här agentfirman HCM och dess grundare då, Hassan Sättinkaja. Vem är han och hur stort och betydelsefullt är hans företag?
Ja, det enkla svaret är att han är störst och mäktigast i Sverige då, i den här branschen i Sverige. Han är alltså Sveriges största och mäktigaste spelaragent. Det innebär att han har en rad av de mest framstående landslagsstjärnorna i Sverige. Han har totalt ett 90-tal fotbollsspelare och han har varit inblandad i ett par extremt stora internationella fotbollsaffärer där vi talar liksom på övergångssummor uppemot 1 miljard kronor liksom. Så att det är en med svenska mått mätt väldigt stor spelare i agentbranschen. Mm.
Men vad gör egentligen en agent? Är det någon slags manager?
Alltså, tanken när agenterna kom fram i fotbollens begynnelse, höll jag på att säga, nej, men för en 30 år sedan, den var ganska god. För att säga att du har en ung fotbollsspelare som lirar i IFK Göteborg och så vill Milan, säger vi, köpa honom och värva honom, och så ska han åka till Italien liksom och sitta med de italienska affärsmännen och skriva på ett långt kontrakt på italienska som den här spelaren inte förstår någonting av. Mm. Då kom agenterna in här som för att hjälpa spelarna egentligen, så att inte de skulle bli lurade av stora mäktiga klubbar. Så att så sett var det ju väldigt bra. Men sen har ju agentbranschen helt förändrats. Idag är ju agenterna spelare på en helt annan nivå. De har ju liksom stora stall där de liksom kan diktera villkoren. De kan skära åt sig av övergångssummor på ett helt annat sätt. Så det handlar liksom inte bara att hjälpa spelare med kontraktskrivning, utan sitter en agent på väldigt många bra spelare så kan ju han styra så att de här spelarna hamnar i en och samma klubb. Mm. Och då har man ju påverkat liksom själva balansen. Dessutom så att agenterna bara tar del av de stora övergångssummorna. Det innebär att pengar försvinner från fotbollen, för att om en fotbollsklubb betalar 100 miljoner till en annan fotbollsklubb, då kan ju den fotbollsklubben investera vidare det i fotbollen. Då stannar ju pengarna i fotbollen så att säga. Men ifall då 30 miljoner går till agenten i det här fallet, så försvinner ju de ut från fotbollen och då kommer inte fotbollen vidare till del. Så att det är ju det grundläggande problematiket, att den här agentutvecklingen vi har fått, den gör att pengar försvinner från fotbollen och hamnar på alla möjliga konstiga ställen.
I vissa fall gör det den kriminell verksamhet då.
Exakt, det är ju vad man har börjat upptäcka här på senare år, att eftersom agentbranschen är så oreglerad, det finns så många aktörer, det är liksom ingen ordning på kontraktskrivande, så är det alla möjliga människor som blandar sig i de här affärerna och vill skära emellan. Då. Mm.
Ja, men på ett generellt plan liksom så finns den utvecklingen. Men om vi går in på det specifika fallet igen då, där Expressen och Fotboll Stockholm Stockholm gjort en granskning. Det man för fram där och menar på då är att det finns kopplingar mellan HCM då, det här agentbolaget, och personer som i sin tur har koppling till organiserad brottslighet. Och de här kopplingarna, de är kanske inte helt glasklara, det är inte papper svart på vitt. Hur skulle du beskriva det, Robert? Hur ser det ut?
Det är en snårig granskning får man ju säga, men jag gillar ändå den här granskningen, för att ofta vi arbetar som journalister och så har vi en väldigt komplicerad story framför oss. Då kan det bli att man väjer för att göra den, man struntar i att göra den. Det finns i botten något väldigt substantiellt, men det är svårt och det är snårigt och det är klurigt och det krävs många led för att kunna beskriva det. Det här är ju typexempel på en sån historia som är väldigt snårig. Du måste egentligen läsa den för att förstå innebörden av den. Det är svårt att stå här i en studie med några liksom snabba catcha sig fånga exakt vad det handlar om, utan min rekommendation är helt enkelt att är man intresserad av detta så är det värt att läsa den, för det ger en bra bild när man sätter sig in i det av hur den här branschen fungerar.
Men ett konkret exempel som förekommer i granskningen är ju en 31-åring då som enligt polisen har koppling till Backa gänget här i Göteborg, och den här mannen då, han figurerar i olika foton tillsammans med talangfulla spelare där han lägger upp bilder, han hashtaggar HCM och sådär. Är det det som är liksom
det är en del av det då, liksom att det far runt då x antal människor som säger sig representera HCM, alltså säger sig representera Hassan Settinkajas bolag. De säger det i kontakten med om de träffar en journalist, de säger det om de träffar en klubb.
Och klubbarna själva upplever också att
klubbarna vittnar ju om att de upplever liksom det här som representanter för HCM, eftersom de medverkar vid förhandlingar och när affärer görs klara och så här. Och det Expressen då gör det är att de visar upp den här bilden, de visar upp att de här personerna själva då, de utger sig för att vara kopplade till HCM i sina sociala medier, men de berättar ju inte vidare om sina kopplingar och beröringspunkter med till exempel Backa-gänget i det här fallet då, som det du tog upp.
Och
då
tillför
ju faktiskt Expressen och Fotboll Stockholm en väldigt viktig dimension, att de ger en ny information om detta, och man kan ju tänka att sysslar den här personen med sånt också, finns den här personen i den miljön och här sitter han med en 15-årig fotbollstalang, är det verkligen helt lämpligt? Det är det ju absolut inte, tycker jag, men jag menar, folk får ju dra sina egna slutsatser av det, men de tar ju fram fakta och information där som jag menar är relevant.
Men jag tänker så här att om Expressen då, de har ju också sökt Hassan Settinkaja då, agenten i fråga, som ju menar att det här är fabricerade lögner helt utan källor som baserat på allt annat än fakta. Det är ett direkt citat från ett mejl han skickat till Expressen. Hur menar han, vad är hans förklaring till att de här personerna dyker upp i de här sammanhangen?
Vi har ju inte de kontaktvägarna, så det är ju svårt att säga något säkert om exakt vad Hassan Settinkaja menar i det här läget. Det jag studsar lite på är hur han bemöter det är ju att jag tycker ändå det finns så pass mycket substans i det här som Expressen och Fotboll Stockholm drar fram, så att om någon hade lagt fram det för mig att personer jag samarbetar med, de har de här beröringspunkterna, då hade jag sagt, oj, vad i helvete, det här måste vi se till och fixa liksom. Det här måste vara vattentäta skott. Gängkriminaliteten är ett gigantiskt problem i Sverige som förstör ju livet för mängder av människor.
Vi, men alltså, att vi han slår vilket... ifrån sig, ja, det är mer alltså, än att säga att det här ska jag titta på.
Absolut. Det hade ju varit det normala liksom. Alltså, men istället då så vänder han det här mot Expressen och Fotboll Stockholm, som jag ändå tycker gör en viktig insats när de liksom drar fram de här uppgifterna.
Vi kan ju läsa upp bara att det han säger till Expressen, alltså han sätter en grej då, den här agenten. Han menar att den här 31-åringen som vi pratar om här, den där med backgängskopplingen, så säger Hassan Settinkaja att han, 38-åringen, bistår, som jag har förstått det, säger han, Han bistår, som jag har förstått det, vissa av spelarna som representeras av min samarbetspartner i Sverige med mentorskap. Det finns ingen koppling mellan han och mig eller HCM. Så han menar, hans bild är liksom att det finns ingen koppling direkt till det här bolaget, utan han är någon som är en mentor till spelarna liksom.
Ja, och jag menar, det är ju hans svar och det får ju stå för honom, men en annan reaktion hade du kunnat vara när du är Sveriges största och mäktigaste fotbollsagent, och det någonstans ligger i sakens natur att du kommer granskas, för du tjänar en oerhörd massa pengar, du har mycket makt och en viktig position. Då är du att säga, oh jävlar, det här måste jag undersöka, de här kopplingarna, det här låter illavarslande, fan, det här är liksom inte bra, det här vill vi inte ha in i fotbollen, och så vidare och så vidare. Det hade varit ett normalt bemötande. Nu låter du mer som att han blir tagen med händerna i vad heter det, kakburken, men jag menar, det vet jag inte, för vi har ju själva inte pratat med.
Nej, det är hans bild i alla fall.
Många kända spelare som har honom som agent har ju gått ut och backat upp Setinkaya på sociala medier etc. Vilka var det och på vilket sätt har de gjort det?
Nej, det är ju allt från de stora namnen som Emil Forsberg och Robin Olsen, John Guidetti till några av dem vi har i våra närhet här i klubbar i IFK Göteborg och Häcken och så. Och jag menar, det där är ju, skulle jag säga, extremt aningslöst att så lättvindigt gå i god för allting som den här granskningen tar fram. Så att där alltså, vi brukar ju prata om att fotbollsspelare, det är svårt att få dem ta ställning för viktiga saker. De är i sin bubbla och de tänker på sin fotbollskarriär, och man tycker att de borde utnyttja sin röst och sin makt kanske i så att säga viktiga frågor. Och det som fick dem att mangrant gå ut då, det var att backa upp sin agent då i den här väldigt liksom kontroversiella frågeställningen. Så att det där tycker jag är aningslöst, det måste jag säga.
Ja, precis. De har inte lagt ut texten precis, de här fotbollsspelarna, så vi vet ju inte exakt hur de resonerar, för det är mycket att de har lagt ut kanske en bild på den här agenten där han sitter i ett fancy flygplan. Många använder samma, eller ser ut som en flygplan i alla fall, och ser väldigt så, alltså det är lite sådär gudfaden av spelningar har någon använt, och det är lite sådär hiphopmusik att han är liksom en topdog ungefär. Men de har väldigt nära relation till honom, antar jag. De måste ju lita på honom väldigt mycket.
Ja, det har de ju, och jag menar, fotbollsvärlden har ju blivit så att för många spelare, alltså, nu, alltså inte de absolut största och bästa, de kommer det alltid gå bra för givetvis, men där under dem och längre ner, de har ju då blivit beroende av att ha en bra agent, eftersom agenten har fått den här ställningen på marknaden då, att de kan portionera ut spelare lite här och var. Så att för en ung fotbollsspelare kan det ju idag vara viktigare att ha en bra agent än att komma med i A-laget tidigt och göra bra ifrån sig där. Och när de då liksom har haft en lång relation med en agent, så ser de ju lite honom eller henne då som en bidragande orsak till att deras fotbollskarriär lyckades helt enkelt, och känner att de står i en tacksamhetsskuld. Sen ska man lägga till en till grej också, inte nödvändigtvis i det här fallet, men alltså det som har visat sig med när det har kommit in kriminella inslag i fotbollsagentbranschen då, det är ju också att det kan finnas också en hotbild mot spelare, att de helt enkelt backar upp sina agenter av rädsla och så. Det är ju nödvändigtvis inte överförbart i den här diskussionen, för jag menar Emil Forsberg och, alltså det är för stora namn om ni förstår vad jag menar, men det finns den aspekten i diskussionen som helhet att har du med tungt kriminella personer att göra som är inne i en agentbransch och de ber dig göra något, ja, då är det inte så jävla lätt att säga nej.
Man får väl också säga då att den här granskningen och hela den här diskussionen sker ju i en större kontext, för att det är ju inte, det är ju även polisen som har pratat om att det här är ett problem. Alltså inte nu den specifika Expressen-granskningen, men det här att det finns kriminella element som, alltså där det finns mycket pengar, dit tar sig kriminella nätverk. Och det, jag menar, det är ju inte bara du till exempel som pratar om att det är ett problem inom fotbollen som är växande, eller hur?
Nej, herregud, alltså det slås fast i polisrapport efter polisrapport, och jag menar, det räcker egentligen och tänka logiskt. Där det finns mycket pengar, där kommer det dyka upp kriminella aktörer och vilja skära emellan. Fotbollen, ett, finns väldigt, väldigt mycket pengar. Två, det är som sagt en ganska oreglerad marknad. Det går liksom inte i efterhand att se exakt vilka summor som har gått var, vilket är ju en dröm för kriminella att komma in i fotbollsaffärer, för du kan liksom ta 5 miljoner från någon affär utan att det ens märks liksom, för att det redovisas inte så öppet eftersom det finns liksom ingen insyn i de här kontraktskrivningen mellan klubbar, spelare, agenter och så vidare.
Men vissa
så
agenter är licensierade och vissa är inte.
Ja, det hjälper inte så jävla mycket, för de behöver fortfarande inte redovisa någonting öppet egentligen, utan det enda redovisningskravet är ju egentligen att klubbarna då ska ange efter säsongen hur mycket pengar de har skickat till olika fotbollsagenturer och så. Så att, men där var pengarna sen tar vägen är det ju ingen som vet.
Lite vilda västern.
Ja, rätt mycket vilda västern skulle jag säga. Ja. Alltså, och det är en situation som i takt med att pengarna har vuxit i fotbollen också har blivit mycket, mycket mer problematisk. Och därför den är uppe på tapeten nu.
Mm. Ja, men vad tror du framöver då? Hur ser framtiden ut för fotbollsagenterna? De har ju jättemycket makt och det finns jättemycket pengar som du säger. Kommer de få mer makt gentemot klubbarna eller kommer klubbarna tröttna på det här?
Nej, men det vi gör nu är det som krävs och det som händer nu, det som Expressen gjorde, alltså det finns en tystnadskultur och där, det brukar jag hävda, det är ju fotbollsklubbarnas skuld, det är ju föreningsdemokratins och medlemmarnas skuld i det här att man tillåter den här tystnadskulturen att ligga som en filt över allting.
Vad skulle de kunna göra när du säger medlemmar? För medlemmar är ju sådana som, alltså vanliga
absolut
människor som är medlemmar i typ IFK Göteborg eller någonting.
Ja, men det är väl ett alldeles utmärkt tillfälle det här att ta som ett medlemsinitiativ på samma sätt som man nu går emot VAR, vilket ju är fantastiskt att se när föreningsdemokratin blomstrar, att många medlemmar i klubbarna är emot VAR. De använder årsmöten och så vidare för att säga vi vill inte ha VAR. Då kan man använda årsmöten och säga vi vill inte arbeta med de här agentnätverken, vi vill att våra klubbar ska ha mycket tydliga rutiner, vi vill veta där, vad är det för affärer vi gör? Alltså det finns ju mängder av krav,
mer redovisning,
krav och transparens och öppenhet. Men istället så rättar alla in sig i den här tystnadskulturen, vilket gör att det blir otroligt komplicerat för exempelvis Expressen och Fotboll Stockholm i den här granskningen. Det är klurigt för oss att prata om det. Mm. Vi kan inte bjuda hit en klubbledare, för de skulle aldrig våga prata om det, för de är så rädda
det,
att det ska
komma. Nej, göra det,
men jag garanterar, du kan försöka.
Jag vill
du kan
bara
försöka.
Få det sagt.
Absolut, du kan försöka och de kommer inte vilja komma hit och diskutera det här, för de är rädda då att det ska dyka upp en fråga där de själva liksom har agerat på ett rätt tveksamt sätt. Så att bjud gärna hit någon och då jag ska lyssna med stora öron, men jag tror det blir svårt.
Det kan vi få se om vi får tillfälle.
För att det är en massiv tystnadskultur kring det här inom fotbollen, det är det jag vill säga.
Mm. Ja, hela den här granskningen kom från Expressen i förra veckan då, och ja, dels det, men också vi har också pratat med dig Robert Laul om den här större liksom djungeln, får man väl säga, lite vilda västern liknande situationen som råder mellan agenter och spelare och klubbar med svårt att få insyn och så vidare. Du har också skrivit en krönika, en text om detta som ligger på gp.se som man kan läsa om man är mer intresserad av ämnet, får man ut mycket där. Robert Laul, tusen tack ännu en gång för att du gästat oss.
Ja, stort tack för att jag fick vara med. Ha det gött.
Ja, vilken åktur med Robert Laul. Lite snus på det kanske.
Ja, ja absolut. Det var ju lite budget igår, va?
Ja, vårbudgeten just dropped.
Var det så kul?
Tilläggsbudgeten.
Ja. Ja, exakt. Det är inte ens den riktiga budgeten.
Det är inte den storbudgeten.
Nej, det var mycket till vården och kriminalvården.
Ja, men det handlar lite om snus också.
Och det handlar lite om snus. Jag tar det viktigaste.
Ja, precis.
För i februari, kommer du kanske ihåg, så gick ju regeringen ut med en nyhet att man skulle sänka skatten på snus som innehåller tobak med 20%.
Ja, just det.
Och istället höja på ciggen.
Just det.
Kommer du ihåg det?
Ja, jag kommer ihåg det. Och så skulle folk lägga upp bilder på Jimmy Åkesson liksom peta upp en snus vant med tungan när han satt liksom vid någon jävla strand. Kan inte kännas som att man liksom verkligen, du vet, att det skulle komma en sån vajande flagga i bakgrunden och någon skonalsång ungefär. Det kändes som min upplevelse att många ville spela på det svenska snuset. Nu gör vi det här för Sverige typ. Och så skäckar vi alla invandrare på samma gång. Nej, men det var liksom
ny reklam.
The general vibe.
Ja, jag vet. Det var också Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt som frontade det här utspelet, eller vad man ska säga, om att det skulle bli billigare med snus helt enkelt. Hälsoeffekterna varierar stort mellan snus och cigaretter, och det är i ljuset av detta fullt rimligt att återspegla den skillnaden även i skattepolitiken, så att det mer hälsosamma alternativet blir cirka 3 kronor billigare, sa han då. Det var ett jävla tjat om olika, det var de här bensingrejen också.
Ja,
alltså någon krona hit och någon krona dit, känns det som. Men det som regeringen inte la fokus på då, när de berättade hur billigt skulle bli med snus, det var att man faktiskt skulle höja skatten på vitt snus.
Man skulle höja skatten på vitt snus.
Det är ju jättepopulärt.
Ja.
Särskilt hos unga.
Det känns som det är det nya snuset liksom,
exakt.
Som tagit över.
Och det, för första gången då, så ska skatten på vitt snus indexeras. Alltså att den automatiskt kommer att höjas i takt med inflationen.
Ja, ja, ja.
Aj, 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 från och med 1 november.
Och inflationen har ju stigit en del.
Ja, det får man säga. Och enligt regeringens beräkningar så handlar det om en skattehöjning på totalt 20 miljoner kronor nästa år. 2026 ökar skatten med 30 miljoner kronor per år. Och summorna inkluderar då också sån här vätska till e-cig. Just vitt snus är ju inte indexerat. Så nu inför vi en indexering även på vitt snus. Ett bra citat från Elisabeth Svantesson.
Det låter som en ekonomi finansminister som sa det.
Hur mycket dyrare blir det då? Ja, det, det vet hon inte.
Aha, okay.
Men det blir lite dyrare.
Nej, jag snusar inte, så jag vet inte.
Vad det är. fråga till det. Ja. Nej, man säger så här. Det blir lite dyrare, men inte så mycket.
Ja, okay.
Det kan betyda vad som helst.
Några kronor kanske.
Det vet vi inte. Någon spänn. Hit eller dit. Och 2022 så vill ju EU-kommissionen höja skatten rejält på snus. Det stormades de då. Men ja. Då rasade Elisabeth Svantesson mot det förslaget. Och sa att det accepteras inte av Sverige.
Vi vill höja bara lite. Inte
men inte så mycket.
Och framförallt ska vi göra det själva.
Exakt.
Inte någon jävel i Bryssel som ska komma och höja priset på vårt snus.
Nej.
Det är ju ganska mycket nyheter om snus som kommer liksom då och då.
Ja,
det hotade svenska snuset. Och det känns som en sån ofarlig... ofarligt politiskt ämne för politiker att ta kraftig ställning i.
Men
att
vi liksom har ju folkvisten.
Ja.
De skulle ju göra det.
Ska de stå upp för snuset?
Ja.
Liksom de och alla andra, eller? Är det någon som har sagt att som verkligen gått ut hårt med att man vill fasa ut snus?
Nej, det har jag absolut aldrig sett.
Jag tror inte det är en profilfråga för folklistan att köra på.
Men det var snuset. Ju en amerikan som också stämde Swedish Match för att han blev beroende av snus.
Ja.
Han bara, what the? Vad är det? Det här är inte okej.
Han stämde en heroinlangare sen också.
Så kan det vara.
Ja, men jag läste bara lite kort från vårbudgeten att kriminalvården ska få 1,4 miljarder. Det är liksom fullt hus där. Närmar sig, så det måste...
De behöver hjälp.
Ja, även flygbranschen då får en dryg miljard för att undvika avgiftshöjningar för flygbolagen, står det. Och att Elisabeth Svantesson sa typ något sånt där i stil med att det är inte alla som bor nära buss eller tunnelbana. För vissa
men
har ju varit kritiska.
Många bor nära en flygplats, eller vadå?
Ja, jag vet inte. Om du ska ta dig med tunnelbanan till Skärmarbrink, då kanske du måste flyga till Bromma först. Om du är liksom i Luleå. Jag vet inte. Men jag antar att de får efter att hela Sverige har inte tunnelbanan. Liksom. Man måste ta sig.
Det är korrekt.
Du kanske bedriver business och måste skriva på ett kontrakt i Luleå och inte ha någon dator. Eller något, jag vet inte.
Ja. Läs
mer om vårbudgeten på internet. Okej, Fanny, vi ska ta oss till... Georgien, ja, precis.
Jaha.
För där har det hänt grejer. Slagsmål har brutit ut i det georgiska parlamentet under måndagen i samband med en utfrågning om ett kritiserat lagförslag. Jag ska visa dig en liten snutt här där det står en man i en talarstol och pratar. Och där! Kommer oppositionsledaren och nita på honom rätt i fejan och det utbryter fullt slagsmål. Du ser här, det är som någon som ligger på marken, det är kostymbeklädda män som liksom fortsätter mata slag uppifrån. En kvinna ser jag i folkvimlet som ser ut att försöka liksom bryta upp det hela. Ja, man hör lite ljud där i bakgrunden.
Jag är i chock.
Ja, det är starka bilder ändå.
Ja, det får man verkligen säga.
Det känns som man är ganska långt ifrån den dagen då Magdalena Andersson går och sular på UFK. Rätt mellan glasögonen. Mellan glasögonen. Alltså... på glasögonen. Glasögonorm.
Men jaha, men...
Vad är det som väcker så starka känslor, kanske du undrar? Ja, men det är ett lagförslag om utländska agenter som är hårt kritiserat. Och det var då den här politiken Mamuka, ja, håll i det nu, Medinaradze. Inte jätteviktigt, jag tror inte folk på förhand har koll på den politiken.
Jättemånga mejl.
Han är ledare i alla fall för regerande partiet Georgisk Dröm. Han stod och talade sig varm då om det här förslaget. Mm-hmm. Och han hade en utläggning om det. Och då kastade sig oppositionsledaren Aleko Eliashvili fram och gav honom ett knytnävslag i ansiktet, läser jag på Omni. Och då utbröt det här tumultet, och man ser på filmerna som du jag just visar upp för dig hur ett gäng liksom hoppar in. Och den här lagen, den handlar, alltså, den är kritiserad av oppositionen och flera västländer då för att den... man menar att den hindrar utländskt inflytande genom att stämpla icke-statliga medier, som det står, och organisationer med utländsk koppling som utländska agenter. Det där har man väl hört om i något annat land också.
Ja.
Nu minns jag inte vilket det var. Men just det här att man stämplar, ja, men det som i alla fall kritiker menar då, medier som granskar kritiskt som liksom utländska agenter.
Mm.
Här har vi liksom statskontrollerad media som styr narrativet.
Mm. Drömmen om kritiker. Georgia.
Ja, som styr georgiska drömmen. Ja,
uh-huh.
Ja, så hårda
men,
tag.
Kul. Ja, okej. Okay. Ja, det var lite obehagligt faktiskt.
Ja.
Det var verkligen...
Du tycker inte det är en del av en stark yttrandefrihet?
Nej, det tycker jag verkligen inte.
Högt i tak i parlamentet för debatt.
Jag tycker man ska använda sina ord.
You said it, sister.
Mm. För 5 år sedan rapporterade GP att eleverna på Klara teoretiska gymnasium på Postgatan protesterade.
Mm-hmm.
Skolans bamba skulle bli helvegetarisk. Och eleverna var ordentligt upprörda över tanken på att inte få äta kött och fisk till lunch.
Ja, det var de sura för, ja.
Ja, de tyckte, likt som i Georgien, att man skulle få bestämma genom demokrati och att rösta.
Och med nävarna.
Och med slagsmål. Eleverna då som var med i GP då, de har ju liksom gått vidare. De har tagit studenten. Mm. De är inte kvar.
Men hamburgerrestaurang.
Ja, exakt. Men från och med idag så återintroduceras då kött på skolans meny.
Återigen ett tecken på det som vi pratat om som sker i tiden här, att folk äter mer kött.
Det är trendigt att äta kött.
Yoga
man
girl.
Orkar inte hålla på
och så vidare.
Och hålla på
var längre. Det inte yoga girl som slutade vara vegan?
Hon slutade definitivt. Och det är många sådana vegan influencers som har ju slutat äta veganskt.
Oh, jag orkar inte mer nu.
De bara, det är ju så gott med en Big Mac.
Mm. Och så kan jag få så bra deal också och sponsra.
Exakt.
Det är ett samarbete med Mamma Scan. Inte många sådana piffiga influencers som står och steker upp liksom hjärpar från Mamma Scan kanske.
Nej, men... det har vi nog inte sett ännu,
nej,
i alla fall.
Nej.
Men det står att det har pratats om det här under alla 3 år som jag har varit rektor, säger rektorn.
Mm.
Och vi vill inte gå till, liksom, bort från vegetariskt helt, men det är en majoritet av eleverna som vill ha en mer varierad kost. Och en av dem är Olle Malion Volter som läser 3:e året på ekonomiprogrammet och är också då ordförande i elevkåren.
Mm.
Han säger att själv bryr han sig inte så mycket, men det är många elever som bryr sig om det här.
Okay,
Det har lyfts på alla matråd och typ på alla skolråd, även när det inte riktigt är ett ämne för skolrådet, säger han. Det är ett jävla tjat helt enkelt.
Ja.
Ge oss,
vi vill ha kött.
Något annat.
Någon göteborgare som har så U istället för kött. Vi vill ha kött.
Ja, exakt. Så och han tror att en anledning till att de har misslyckats är att den är så äcklig. Han säger inte det, men inte så god.
Den vegetariska maten?
Ja, han säger att liksom, på andra gymnasier som är helt vegetariska så har de liksom kockar som lagar maten. Mm. Men här är det liksom från ett storkök. De flesta klagar på att det är samma mat hela tiden. Man får kikärtsbiffar ena dagen och kikärtsnuggets den andra dagen.
Det låter ju inte så skoj om det nu är så.
Nej, det säger Varum Limbus som också sitter i elevkåren. Det kan man ju faktiskt förstå. Och nu är de så här, vad bra att ni lyssnar på oss. Men enligt eleverna så anar de att det finns en annan anledning bakom att de har backat från det här. Mm-hmm. Alltså inte bara för att vara snälla och demokratiska.
Är det pengar? Handlar
det om
pengar?
Många ville inte söka hit. Aha. På grund av den vegetariska maten, säger Varum Limbu. Maten är ett bra sätt att locka elever på. Och de senaste åren har man sett att då ett fall i antagningspoängen för att komma in alltså på den här skolan.
Så. Det vet ju jag som gick på Hvitfeldtska, som ju är det största gymnasiet här i stan. Då kom de ju nerifrån Vasagatan från Schillerska. Och så skulle de in i vår bamba och äta. Det var ingen god mat. Det var ingen god mat på Schillerska. Jag vet inte hur det var på den här tiden. Men
du vet att det verkligen var så. Det var jättemånga som gjorde det.
Det gick ganska skrönor om hur maten på Schillerska, att någon hade typ så hittat ett luftgevärskott i potatismåset. Alltså en skröna.
Jag gick ju på Schillerska, men jag kan säga att jag satt inte min fot.
Nej, nej.
Vad åt jag egentligen?
Du satt och drack sånt, vad hette det? Sånt liksom varmt vatten med citron på Café Java eller motsvarande. Silverte, ja, just det.
Jag blir lite orolig för mig själv. Något måste jag äta.
Ja, men du sitter ju knappt i lunchmatsalen här på GP heller.
Nej.
Lunchmatsalen. Sänkt ribba. Ja, den kallas ju för bunken av en anledning.
Ja, det kan vara därför jag inte sitter här.
Känns man kan komma upp därifrån ibland och så ska det vara typ så atomvinter utanför.
Ja,
vi var de enda som klarade oss.
Ja, rektorn ska jag bara säga, Robert Rosendahl, han säger att det är inte alls därför. Det är inte alls för att liksom, folk inte vill gå här.
Nej.
Han säger så här, vi har en elev som sa att hennes största önskan var att få äta panerad fisk till lunch en gång innan hon slutar trean nu i vår.
Största drömmen.
Och det är också den första rätten som serveras nu när de har slopat det vegetariska.
En elev, det var flera som sa det kanske. Och de gick så hårt på en elevs stora dröm typ.
Ja, men han är så här, vi lyssnar bara på våra elever.
Panerad fisk fick man ju en gång i veckan.
Ja,
fast det hade ju 12 olika namn. Hockeypanetter, panerad fisk, jag kommer inte ihåg. Havets läckerheter.
Förmodligen.
Ja, grattis. Dröm accomplished.
Ja.
Ska vi prata lite kort om att det kommer en ny show till stan. Va? Med en excentrisk chokladfabrikör.
Jag bara, det finns bara plats för en show i den här stan.
Ja, just det.
Och det är vår show.
Tidningsshowen.
Tidningsshowen, live från GP-huset.
Nej, Ola Salo är det som ska ikläda sig i rollen som den excentriska chokladfabrikören. Oh. Willy Wonka.
Alltså man älskar ju verkligen Ola Salo, men är lite trött på att jalla Willy Wonka eller?
Ja, det är man ju verkligen. Det fanns typ ingen film jag vill se mindre än den med Timothée Chalamet.
Nej,
när det är så
jag
Willy
håller
Wonka,
verkligen med.
Willy Wonka Begins.
Man bara, jag bryr mig väl inte om honom?
Nej.
Det är väl inte det som är grejen?
Att man typ satt och såg Kalle Schaffaren, undrar typ hur Willy Wonka blev sådär wonkig och bara liksom
undrar hur han växte upp?
Är det någonting i hans barndom som har gjort att han är helt jävla fucked up i huvudet och typ mördad barn i sin chokladfabrik? Eller nej. Föräldrar, de försvinner ju spårlöst och sånt.
Snus.
Ja, nej, men jag tycker det är lite märkligt. Det jävliga är ju att jag var liksom en, så nära på att klicka igång den jävla filmen bara för att den dyker upp då på Netflix eller HBO eller vad det nu var i flödet. Och då får man verkligen så här, shiggity check yourself before you wreck yourself.
Vad pågår?
För att man är så jävla i händerna på alla algoritmer och sånt. Så bara berättar så här, det här borde du se. Det är ju Timothée Chalamet i en rolig hatt för fan. Kom igen nu.
Men tänk på lite...
Vi har gjort alla rätt här.
Nej.
Titta på det.
Nej, tänk på lite tid man har. Ska du verkligen, du får aldrig tillbaka den tiden.
Med det sagt så kan det ju vara kul att se just Ola Salo då spela Wonka som är en kuf och en spelvink, precis som jag, som Ola Salo säger till Johan Lindqvist som intervjuat honom för GP:s räkning då.
Jaha, ja.
Ola Salo, ja, jag vet inte, jag tycker ändå att han känns bättre castad än Timothée Chalamet.
Håller verkligen. Han har också varit bättre castad för Bob Dylan. än Timothy Chalamet.
Ja, ja. Ja, men man gillar väl Ola Salon då, så det är inget mot honom. Men han verkar i alla fall kunna känna igen sig själv då lite i Willy Wonka. Han är ändå en stor scenpersonlighet. Man ser bilder här när han testar hattar. Han klär ju kanske också ganska bra i den här typen av liksom sammetslila och vinröda kläderna som Willy Wonka ofta har. Ger jag mig ut på styva linan och påstår, hävdar. Ja. Jag vet inte om du håller med
att han
med
passar eller att Willy Wonka ser ut så.
Nej, att han passar det.
Ja, han är jättefin.
Ja.
Det är inte alla som kan bära lila.
Det är inte förrän i september som den har premiär då, men då är det i alla fall dags. Då kommer man kunna se Ola Salo på
då Bors, måste vi bjuda hit honom.
Ja, men det
vår
måste vi faktiskt göra.
Mm.
Det tar vi hand på.
Beyoncé, har du lyssnat på hennes skiva eller?
Nej, jag har inte det.
Nej, du behöver inte göra det heller.
Jag har lyssnat på den första singeln som kom, tror jag. Ja. Och jättekort, den där versionen hon gjorde av vad bra content. Nej, det var någon annan jävla
Blackbird.
Cover. Blackbird, ja just det.
Men den var i och för sig ganska fin.
Ja,
men den av Jolene var ju fruktansvärd.
Får lyssna sen.
Den här skivan då, Cowboy Carter, är 27 låtar lång. Så jag tycker att det är alldeles för långt för att någon ska behöva lyssna på den.
Ja.
Men skitsamma, folk gör ju det för att folk älskar Beyoncé. Och inte nog med att hon har släppt den här skivan då, hon har också gett ett uppsving för cowboystöven.
Mm, ja, hela country-stilen.
Japp, sedan skivan släpptes har försäljningen av västern-inspirerade stövlar i USA ökat med över 20% per vecka.
Det skojar vi om när Oscar Sia var här, att han ändå hade kommit in i studion då efter Beyoncé släppte sin skiva och liksom varit försiktigt nyfiken på att spela in en liten country-låt.
Men jag har sett så många sådana nyheter som är så här, hon har inspirerats av typ country-boomen. Men hon gjorde ju den här skivan för flera år sedan.
Heder till exempel.
Hon som har startat boomen.
Nej, precis. Jag tänker på typ så Sara Klang här i Göteborg till exempel. Hon har ju ändå rockat bootsen ett tag. Liksom,
hon
kört den amerikanska stilen.
Hon har verkligen rockat bootsen. Mm. Men jag kan också, jag vet inte, skulle du kunna tänka dig att rocka bootsen eller?
Nej, jag skulle nog inte det. Men jag rockar ju inte så mycket rent modemässigt överhuvudtaget.
Jo, Kalle.
Nej, men det är väl okej så. Men jag liksom inte sticker inte ut. Jag, sällan jag tar klivet ut liksom. Och tar på mig ett par riktigt rejäla cowboy boots.
Men även plagg i jeans.
Mm,
kan komma att rida på den nya countrywagen.
Absolut.
Denim. Kan du tänka dig denim on denim?
Ja, det kan jag.
Ja, men då kan du också vara
absolut
med.
Absolut.
Du kan ha det och sen skippa bootsen bara.
Jag gillar ju en sån klassisk liksom denim-stil. Alltså typ så, blå jeans, en vit t-shirt och så en blå jeansjacka typ.
Ja.
Den liksom. Lite
klassiskt.
Så Born to Run Springsteen.
Ja, ingen film
liksom.
Med det.
Ja.
Tidigare år lanserade också Louis Vuitton en kollektion som är inspirerad av amerikansk västernstil. Och där hade modellerna allt ifrån cowboyhattar till västernslipsar.
Ja, men den är ju jättepopulär också.
Ska du lägga till det till din lilla t-shirt?
Ja, men nu känner jag att jag kan inte göra det nu. Man skulle ju ha gjort det tidigare.
Så kan du se ut.
Ja, fy fan. Du visade alltså en bild på en generisk så här,
hade
snygg
vara
man inom citationstecken har kunnat vara AI som har t-shirt och sån cowboyslips.
Med en varg på.
Ja, men såg man inte det på olika såna liksom, svenska galer? Folk har såna cowboyslipsar och liksom.
Jo.
Det är mycket med det nu.
Det är mycket med det nu och
jag ska inte ljuga, jag har varit nyfiken liksom.
Ja.
Sneglat. Förlåt, vissa menar vadå?
Att det är Beyoncés fel.
Ja.
Jag tror kanske inte att man kan säga att allt är tack vare Beyoncé.
Jag vet inte om du kommer ihåg den här grejen, Fanny, men vi pratade om för ett tag sedan ett byggprojekt i Saudiarabien.
Ja.
Och då kan du ju tänka dig att det inte var något liksom någon liten timmerstuga som någon byggt själva, utan det är lite mer större skala på det. Det handlar om den 17 mil långa futuristiska spegelstaden som de ju tänkte bygga i Saudiarabien då för 9 miljoner invånare. De släppte ju en sån Alltså om vi har kollat, pratat ibland om sådana arkitektbilder från typ Masthuggskajen animerade, så kan ju de slänga sig i väggen. För att de har gjort en lite mer påkostad animerad film då, där man ser, det är liksom en smal, det ser ut som en mur liksom. Det är 200 meter från vägg till vägg, så går den som ett streck liksom genom öknen i Saudiarabien. Och den ska bestå då av spegelförsedda och 500 meter höga skyskrapor. Och man ska kunna åka då via något kollektivt system, någon typ av snabbtåg från ena sidan till den andra på 20 minuter, fast det är så 17 mil långt. Det ser liksom helt sjukt ut egentligen. Det ser ut som någonting från en sci-fi-film.
Det är bara ett stort streck.
Ja, det är som ett enda långt streck genom öknen. Och där ska man bo då och leva sitt liv. Allt ska finnas inom gångavstånd eller sånt där. Jag läser på Svenska Dagbladet som har skrivit om det nu.
Jag rekommenderar er att googla det här faktiskt. För det är jättekonstigt.
I ögonfallande. Men anledningen till att det dyker upp nu igen då är att det uppges att Saudiarabien nu måste dämpa sina skyhöga ambitioner. Att man nu har fått liksom dra lite i bromsen för The Line, som den kallas då. Den ska vara bilfri och drivas helt på förnybar energi och så vidare. Alla dagliga behov ska finnas 5 minuters gångavstånd. Saudi-experten Anna Widén som Svenska Dagbladet pratade med säger att det var ett fantasiprojekt från början. Ja, så hon menar att det var ju aldrig rimligt, vi kan återkomma till det. Men från början så sa man då att det här skulle rymma redan till 2030 1,5 miljoner människor. Då skulle man ha kommit så långt då.
Mm.
Vilket ju är en bra bit upp till 9 miljoner, men ändå. Nu så menar man på då att bara 1,4% kommer vara färdig till 2030. Det är en källa med insyn som uppger det för Bloomberg. Det är mediet då att kronprinsen Mohammed bin Salman, som är ordförande i den statliga investeringsfonden PIF, PIF, har fått dämpa ambitionerna för superstaden. Och man förväntade sig att man skulle ha byggt 2,4 kilometer av den här 170 kilometer långa sträckan då, fram till 2030. Ja, det är alltså de här 1,4%. Så man har fått backa lite där i Saudiarabien på det här megaprojektet. Och som sagt, den här experten Anna Widén som svenskan har pratat med, hon säger att det handlar säkert om att det finns ekonomiska rådgivare som är vettiga och som får mer talan. Att han började typ så här: we shall build, it shall be the line in the desert.
Ja.
Och sen så här, några år senare har de bara så, Mr. Sheikh eller Mr. Kronprins eller vad han är.
Ja.
Det här kommer aldrig att gå. Och nu har vi fått backa.
Ja, men...
Men att de gör sånt här i Saudiarabien menar hon, Anna Widén, för att man hugger till med sådana här jätteprojekt för att skapa rubriker. Man har ju en jätte liksom, PR-satsning där man köper in olika fotbollsmästerskap och sportmästerskap för att ha sån soft power, att alla ska få en härlig bild av Saudiarabien, att man ligger i teknologisk framkant och så
typ
vidare.
Kolla det här sjuka som ser ut som en, det är en film.
Ja, precis. Ja, här kan du gå på fotbolls-VM och bo i ett streck. Välkommen till Saudiarabien. kanske de säger. Men det verkar ju ändå som att de inte har lagt ner projektet då, bara att det ska ta längre tid. Oklart när det blir färdigt eller om det blir färdigt överhuvudtaget.
Perfekt.
Men en liten uppdatering om hur det går med The Line i Saudiarabien.
Ja. Du, Anna Kinberg Batra, har du pratat om.
Ja, jag
har det. Herregud, vad det stormar, va?
Ja, och mer blåser upp ändå.
Nu är det alltså en tredje omdiskuterad rekrytering till Länsstyrelsen i Stockholm som skapat irritation.
Just det, för jag pratade om två stycken. Det var de här kompisarna till henne, och en av dem hade bara utlyst med en lapp i receptionen, den tjänsten.
Och en blev utköpt, va?
Ja, det var en tredje grej, att det var en chef där som blev utköpt, och då var det källor till Aftonbladet som väl sa det, att folk var jävligt förbannade för det. För att det, den rollen, den som köpte sig ut, nu kommer jag inte ihåg exakt vad den rollen hette, men det var någon typ av chef som ändå ska liksom gå i god för att man jobbar utifrån en viss kultur liksom, och håller vissa värden uppe, typ att det liksom lite sattes i sammanhanget av att den personen försvann samtidigt som det kom in kompisar, bara ja, det gjorde i alla fall inte att folk blev jätteglada.
Nej, nu har de blivit alltså jätteirriterade igen vad det verkar, för
på länsstyrelsen i Stockholm har vi sagt det, det är där hon är,
det är där hon är, det är där hon jobbar, och det är där en tredje rekrytering då har gjorts som har irriterat de andra som jobbar där. Och denna gång rör det sig då om rekryteringen av en ny beredskapschef, läser jag på Omni. Och den här tjänsten gick då till Mikael Jeppsson, och det fanns omkring 70 sökande, och Jeppsson kallades inte till den första intervju då han enligt TV4 inte ansågs uppfylla kraven för det. Han kallades istället direkt till slutintervju.
Aha.
En källa säger att den senaste tidens uppmärksamhet kring landshövdingen Anna Kinberg Batra då har skapat en stor frustration. Det ligger på allas läppar och många är rent av förbannade. Anna Kinberg Batra själv skriver att det fanns många bra kandidater och att Jeppsson var bäst lämpad, bland annat tack vare sin erfarenhet. Och han har tidigare varit chef för Samverkan Stockholmsregionen.
Det låter ju samordnat stadens arbete mot nätverkskriminalitet, står det också att han har gjort. Så han har ju ändå haft betydelsefulla jobb då, men det verkar ju precis att han inte ens kom till en första intervju.
Nej, han, alltså det här uppfyllde inte kraven för en första intervju.
Nej,
men han kom direkt till en slutintervju. Det är därför de är arga.
Ja, det är svårt för oss att bedöma hur kvalificerad han är för det här jobbet, men ja, det är ganska enkelt att ja, men typ notera att det inte ser så bra ut.
Nej, det är ju någonting Batra med också det här. Det är TV4-nyheterna som har varit först med det här. De skriver att han fick inte komma på intervju med HR eftersom han inte uppfyllde de så kallade ska- och bör-kraven för tjänsten.
Okay.
Och därför fick han inte heller genomföra då såna här tester som är så modernt idag att man gör för rekryteringar. Sådana personlighetstester då. Men sen fick han då direkt komma till slutintervju med landshövdingen och sen fick jag jobbet. Alltså med Anna Kinberg Batra.
Precis, och Socialdemokraterna de senaste dagarna har krävt en extern granskning av Anna Kinberg Batra, så de passar på där och ge sig in i matchen. Och ministern då, som är en moderat i det här fallet, nu fan kan jag inte klicka upp länken för, jo men där, säger då Erik Slottner, eller han är ju kristdemokrat för guds skull, civilminister Erik Slottner säger att han har förtroende för alla generaldirektörer, hon är ju en sådan då, tills dess att det sägs något annat. Samtidigt så tycker han att det är bra då att man gör en intern granskning av Kinberg Batra, vilket man ju har börjat med. Ja.
Det är nog inte det sista vi hör helt enkelt.
Troligen inte ni. Ja, det blir alltså ingen midsommar på Brännö. Jo, det blir det ju, men det blir inget officiellt firande som du kan åka på.
Nej, gå inte till fotbollsplanen.
Nej, det är privat firande
där
då. De är less, det kommer för mycket folk och för få vill ställa upp och vara funktionärer.
Så är det.
Dessutom så är rättegången igång sedan igår mot Donald Trump i New York. Det har varit svårt att hitta en jury som ska fälla dom då i det här kring Stormy Daniels och The Hush Money som han har anklagat för att ha betalat ut och gömt till bokföringen av Trump. Eftersom att det är så många i juryn som liksom har starka känslor kring Trump. Så bara det kommer ta 2 veckor.
Är det historiskt?
Det vet jag inte om just det är historiskt. Men det är historiskt att en ex-president nu för första gången är en brottsmålsrättegång.
Ja, det får man säga. Jag pratade också om 2 knivdåd i Sydney på bara 2 dagar. I en kyrka igår och i ett köpcentrum i helgen. Där det som skedde i kyrkan nu utreds som misstänkt terrorbrott.
Och så var Robert Laul här också och hjälpte oss igenom den här snåriga historien om agentnätverk och agenter i fotbollsvärlden som har fått väldigt mycket makt den senare tiden. Det handlar om en granskning också som Expressen gjort av en av Sveriges största agentfirmor då, där det finns olika kopplingar till kriminell verksamhet. Ja, man får nästan lyssna på det där för det är en intressant men lång historia.
Yep.
Vi säger väl så för idag, va?
Tack ska ni ha!
Det säger jag med.
Stort jag bara, hallå?
Stort tack. Stort tack.